Kära vänner, en stor glädje för mig att få vara här i Trondheim igen. Precis som Tarjei var inne på så vi lever ju i speciella tider, så den här har ju varit framflyttad ett par gånger. Så det känns speciellt att vara här till slut. Det är uppskjutningen på uppskjutningen på uppskjutningen eller något sånt där. Och jag gick igår kväll hyfsat sent. Ja, tack snälla. Jag gick igår kväll hyfsat sent när jag hade anlänt, och Tarjei vänligt nog hade skjutsat mig till hotellet. Så gick jag sen runt Nidarosdomen och runt den här udden. Och som Tarje sa, som en del av er vet, så är ju det här en väldigt, väldigt speciell plats för mig. Och den har ju spelat en enorm roll i den kristna kyrkans historia i hela Norden. När jag kom till tro på Jesus, när Jesus fiskade upp mig, så fanns det ingen kristen i min släkt som levde. Sen kom flera till tro efterhand, tack Jesus, både min mamma och pappa. Min lillebror är också verkligen nu med på banan. Så praise the Lord, och min storbror tror jag tog emot Jesus precis innan han dog. Så att sen kom det en våg, inte genom mig så mycket, utan jag tog dit kristna kompisar. Väldigt bra, de blev bättre på att vittna till mina föräldrar. Förstår ni vad jag säger förresten? Det är ett annat språk, men det är rätt så likt. Men så fick jag höra om en kristen släkting som jag tror ber för mig i himlen just nu. Min mormors mor. Min mormor var inte kristen. Men hon berättar om min mormors mor. Hon var mamma till 8 barn. Hon levde då i början av 1900-talet. Och du kan ju själv tänka dig hur mycket hon hade att göra och arbeta med. De bodde på en gård. Och då berättar min mormor om sin mamma, min mormors mor. Att hon brukade få ledigt, för hennes man, min mormors far, alltså min mormorfar, han var ateist. Och det var ju ganska ovanligt på den tiden, så han måste ha varit lite av ett unikum. Det fanns väl, det kom väl på den tiden, men det är inte nere liksom på när man var bonde, så var det inte så vanligt. Men han var det, bonde och ateist. Men då hans fru, min mormors mor, hon var en djupt troende kristen. Och hon fick ledigt varannan vecka, hade hon typ 3 timmar ledigt. Det var det som hon hade ledigt i sitt liv. Varannan vecka, 3 timmar. Vad gjorde hon då? Jo, då gick hon, vare sig det var minus 20 eller plus 30, vare sig det stormade eller var stiltje, regn eller uppehåll, så gick hon till kyrkan. Och den kyrkan hon gick i, Romfartuna kyrka, står fortfarande, vacker kyrka i Västerås, utanför Västerås där jag är uppvuxen. Den kyrkan är byggd på pilgrimsleden till Trondheim. Så jag känner en vördnad för henne och hennes liv och den här platsen, när jag går runt det som var en Guds vulkan som drog hit människor från hela Norden, precis som du säger, inte för att komma till byn utan för att söka Herren. Sen fanns det mycket runt omkring som vi kanske inte håller med om, allt som gjordes och allting. Så är det ju alltid, det kommer ju alltid slagg när det kommer guld. Ni vet ju det med Guds rike. Men Herrens guld var helt tydligt så starkt så att människor drog hit och sökte Herren, Israels Gud, från hela Norden. För att säga det på engelska, det kan ju ni också, eller hur? This is just not any place. Det kan jag säga direkt. Det vet ju ni. Men ibland är det bra att någon kommer utifrån och säger det, eller hur? För man kan bli, har ni det ordet på norska? Hemmablind. Hemmablind. Ni förstår vad jag menar, va? Det är ett svenskt ord, hemmablind. Alltså, man ser inte guldet där man bor. För man är så van vid det. Det har blivit, ser ni, vanligt. Ordinary. För att man ser det varje dag. Nu då. Det här blev ju en speciell tid nu. Det var framflyttning på framflyttning på framflyttningen, och till slut så bara sa jag till dig, ja men okej, den här första helgen i hösten, då skulle jag kunna. Ja men okej, strunt samma om det passar inte, vi kör liksom. Och då visade det sig att det är en mycket speciell helg, eller tid ska jag säga, på det judiska året när vi samlas nu. För att det judiska året är ju speciellt för att det är uppenbarat av Gud. Det tycker jag är stilpoäng. Så Herren ger sitt folk, det judiska folket, Guds egendomsfolk för evigt, Israel. Han ger dem, han uppenbarar i Pentateuken, första till femte Mosebok, ett heligt rutmönster över tiden. För att de hela tiden ska kunna ha kontakt med Herren. Alltså Gud är pedagogisk. Han vill hjälpa oss att leva med honom. För vi har så lätt att glömma bort honom. Eller hur? Ett stort problem för oss det är, och för mig, det är att jag glömmer bort det jag borde komma ihåg. Guds löften. Och jag kommer ihåg det jag borde glömma bort. Andras oförrätter mot mig. Det andra har gjort mot mig, som jag borde ha förlåtit för länge sedan. Du kan väcka mig mitt i natten och ställa frågan, vad var det nu han gjorde mot dig för 25 år sedan? Och jag kan säga, jo han sa så och han gjorde så. Kommer du ihåg det precis? Och så kan du väcka mig mitt i natten, hur var det nu med Guds löften, Hans? Ja. Är ni med? Vi kommer ihåg det vi borde glömma bort, vi glömmer bort det vi borde komma ihåg. Gud vet att vi är såna här, och därför gav han oss ett heligt rutmönster över tiden. Han började med att ge det till det judiska folket. Varje morgon och varje kväll skulle de offra ett lamm. Varje morgon, varje kväll såg det judiska folket i tabernaklet, i öknen och sen i Jerusalem, i templet, ett offrat lamm. Det var en profetisk pil som pekar fram mot Johannes döparen som står inför folket och säger, när han ser Jesus, se Guds lamm som tar bort världens synd. Då hade folket i mer än 1000 år, varje morgon, varje kväll, offrat ett lamm. Så folket fick en hälsning från Herren varenda dag, 2 gånger per dag, att de levde av nåd. De levde inte i egen rättfärdighet, de levde inte i egen godhet, de levde i rättfärdigheten från det lammet som skulle komma att offras. Och så varje vecka, där vi är nu, sabbat, shabbat shalom, igår kväll, jag var inte där, men jag är övertygad om det. Igår kväll hörde man över hela Israel sabbatsirenen. Och Jerusalem, där man följer sabbaten som mest, blir en förvandlad stad över ett dygn. Den stad som var fylld av trafik och kaos och oväsen och buller, det är en helig stad ändå. Men du vet, 6 dagar i veckan så är det liksom kaos. Jag älskar att vara i Jerusalem, men det är full rulle. Men sen, en dag i veckan, på fredag eftermiddag, så är det som att allt stannar in. Och för ett dygn är det en förvandlad stad. Du går omkring på stilla gator med nästan ingen trafik. Folk i alla åldrar, barn, tonåringar, vuxna, äldre, går omkring. Många gånger tillsammans. Och du hör fågelsången. Och det finns en vila och en helighet. Man har varit i Guds hus, man går till Guds hus. Men sen spenderar man oerhört mycket tid också med varandra. Sabbat, som Gud uppenbarar en gång i veckan. Och sen har vi då varje månad. Det är hela tiden en nivå upp. Varje månad, ny månad, söktid. Och så högtiderna. Gud uppenbarade i första till femte Mosebok högtider. Och det kan vi säga så här, ja, men vad spelar högtiderna för roll för oss? Ja, de spelar roll för Jesus. Så det är klart, om de spelar roll för Jesus kan jag tänka, då kanske de skulle spela en smula roll för oss också. Jesus uppfyllde tre högtider vid påsken, exakt på minuten när han dog och uppstod från de döda. Han uppfyllde en högtid till när den heliga ande utgjuts exakt på pingsten. Tänk vad Gud gör saker med precision. Exakt på Shavuot, exakt på pingsthögtiden. Precis då utgjuts den heliga ande. Gud vet vad han gör. Och som jag sa till Tarje när vi satt i bilen igår på väg hit. Det finns två brännpunkter under det judiska året. Först finns starten på våren, månaden Nisan. De tre högtiderna vid påsk. Och sen kommer vi ner till pingsten som ju är kopplad till påsk. Den är ju 50 dagar efter påsk. Så här har vi då liksom starten. De fyra första högtiderna som också Jesus har gett en 2,0 uppfyllelse vid sin ankomst. Och så går vi från Nisan, starten i mars-april. Och så går vi så långt bort, om vi tänker oss året som en ring, så går vi så långt bort vi kan komma och då kommer vi till nu. Månaden Tishri. I september, oktober, kommer lite olika. Då kommer nästa brännpunkt. Det här är högtiderna som har att göra med början. Borta på hösten där vi är nu, då kommer högtiderna som har att göra med slutet. De här har Jesus uppfyllt i punkt och pricka. Därför kan man nog misstänka att han kommer uppfylla även de högtiderna. Och judarna har det här i sitt år. Jag sa att månaden heter Tishri. Det blir prov på det här innan man kommer ut. Så jag hoppas ni har lärt er nu. Månaden heter Tishri i september och oktober. Jag ska inte hålla på med det här så länge. Jag ska gå vidare. Och månaden innan Tishri är Elul. Kan ni säga Elul? Vi pratar hebreiska flytande. Och Elul, där vi är i slutet av Elul just nu. Och då börjar de redan i den månaden blåsa i basun, shofar. Så 9 gånger åtminstone varje dag i en månad innan månaden Tishri blåser de i basun. Och ni vet, basun, det är liksom, det är väckelse, det är att vakna, det är allvar, det är en krigssignal, det är en gudstjänstsignal. En basun är liksom inte en harpa. Harpor är underbara, men harpor kan göra att vi somnar, även om de är härliga. En basun somnar man inte till, tvärtom, man vaknar om en obekvämt. Så. På måndag kväll kommer den femte av de 7 högtiderna. Den märkligaste av alla högtider. Måndag kväll. Ni kan sätta klockan. Klockan 6 startar det. Ni vet, det är ju baklänges. Judarna gör mycket baklänges. Så de följer Bibeln. Och i Bibeln så börjar dagen på kvällen. Det står ju så i Bereshit. Första kapitlet i första Mosebok. Det blev afton, det blev morgon. Så deras dag börjar på aftonen. Så när de kan se 3 stjärnor, då börjar högtiden. Och då på måndag kväll börjar Yom Teruah. Nu för tiden heter det Rosh Hashanah, nyårshögtiden. Men det är liksom ett modernt tillägg. I Bibeln heter högtiden Yom Teruah. Någon som vet vad det betyder? Ha? Lövhyddo, sa du det? Nytt år, det är rätt. Nytt år är helt rätt, det heter den idag Rosh Hashanah, det är det moderna namnet. Det är ett namn som bara är 1000 år gammalt, så det är ju modernt utifrån judisk tanke, så att då har man liksom, det är nyss. Men om vi går ner till det bibliska namnet, så är det Yom Teruah, som betyder dagen då man blåser i basun. Det enda Gud befaller kring den dagen är att man ska blåsa i basun. That's it. Så de gör det sannoliken. De blåser i basun enligt deras liturgiska ordning åtminstone 100 gånger. Och den sista gången de blåser i basun, för att fundera på vad kan det vara för 2,0 uppfyllelse vid tidens slut med koppling till Jesu återkomst. Vet ni vad de kallar den sista gången de blåser i basun den här dagen? Om det blir ju på då tisdagen på dagen. Det börjar måndag kväll med tisdag på dagen. Jo, den heter den sista basunens ljud. Ringer en klocka någonstans? Det betyder ju att när Paulus i första Korinthierbrevet 15:51, när han skriver om att den sista basunen ska ljuda och då ska vi uppstå, då ska vi hämtas hem till Herren. Han skriver också om det i första Thessalonikerbrevet 4, att basunen ska ljuda och då ska vi möta Herren i rymden. Vad man ljude och läste det här på Paulus tid och man hörde om den sista basunens ljud. Nu säger nu bara Gud vet. Jag vet inte. Du kanske inte heller vet när Jesus kommer, men jag bara säger, om man var en from jude på Jesu tid och man hör Paulus ledd av den helige ande skriva om den sista basunens ljud, då tänkte man så, aha, Yom Teruah. En stilpoäng till, vet ni vad det är? Vet ni vad den här dagen kallades för? På Jesu tid kallades den här dagen för dagen som man inte vet. Dagen, vet ni varför? För det var den enda högtiden på året som man inte visste när den inföll. Exakt. Och då säger ni, vadå Hans, du har ju nyss sagt att det var den första tishri, så det är klart man visste när den inföll. Ja visst, men på den tiden, vet ni, hade man inte kalendrar, hör och häpna. Man följde himlen. Och därför kunde man inte proklamera en ny månad. Det var så här att i templet hade man en ordning. För att proklamera en ny månad alla månader så var man tvungen att ha 2 vittnen som hade sett den nya månens skära. Man hade en speciell kammare för dem på tempelförgårdarna. Fick de komma in och säga, vi har sett den nya månens skära. När 2 vittnen hade kommit in som var trovärdiga, då proklamerade översteprästen Kohen Hagadol, nu är det en ny månad. Och så tände man eldar hela vägen till Babel för att signalera att nu är det en ny månad. Så man visste ungefär när, men man visste inte exakt när. Så när Jesus talade i sitt tal om tidens slut om att ingen kan veta dagen, då var det inte omöjligt att många judar tänkte, aha, Yom Teruah, dagen man inte vet. För det är ju den dagen man inte visste exakt när den kommer. Okej, så att mina vänner, det här är en bra tid att samlas. Vi är 2 dagar innan Yom Teruah. Det är en bra dag att fälla upp sina antenner. Det är en bra dag att söka Herren. Det är en bra dag att be. Och då går vi in i Esra. Kapitel 3. Esra kapitel 3. Och så ska vi faktiskt få se hur det judiska folket en gång firade Yom Teruah. Hur firade de basunklangens högtid? Vad hände då? Ja, vi har bara egentligen ett exempel från historien vad som hände exakt på den dagen. Men det är ett intressant exempel och det har i högsta grad att göra med det Tarje började med i inledningen och det jag har som ett dela med er här idag. Så det var, och det sammanträffande såg jag inte förrän jag tittade i texten. Jag hade tänkt tala om Yom Teruah ändå. Och så började jag läsa den här texten som jag kände att jag ska läsa Esra 3 och så såg jag, vänta nu, det handlar ju om den dagen. Det visste jag inte förrän jag såg det i texten eller jag blev påmind. Och då, mina vänner, är det så här. Ni kanske har lagt märke till att vi har haft en pandemi. Ni känner igen det här, va? Munnebindor. Säger ni på norska, eller hur? Ja. Munnebind, ja. Munnebind. Nu satt den. Munnebind. Ja, men vi har ju haft 1,5 år som har varit synnerligen speciella, eller hur? halleluja, Herren är med. Halleluja, Herren har gjort mycket gott. Jag ska komma tillbaka till det. Det har du säkert upplevt. Jag har också upplevt. Han har öppnat många dörrar. Halleluja. Men vi har också upplevt en hel del stängda dörrar. Eller hur? Och jag tror det här har präglat oss en hel del. Vi har inte fått träffas som vanligt. Har inte kunnat vara i gemenskapen, i församlingen som vanligt. Vi har inte rest som vanligt. Väldigt många dörrar har stängts. Eller? Så var det också för det judiska folket. Det var bara det att de hade det inte under 1,5 år. De hade det under 70 år. De blev förda som fångar till Babel. Och där var de i exil i 70 år. 70. Det är ganska mycket längre än 1,5 år. Och sen efter 70 år i exil så kommer ett tilltal från den heliga ande. En vision från Gud. Så kungen, han öppnar sitt hjärta. Kung Koresh. Och låter folket komma tillbaks. Vet ni vad som är läckert? Josefus, historieskrivaren, den judiska historieskrivaren, han skriver att det var Daniel som hade påverkat kungens hjärta. Så Gud hade sina representanter där som påverkade kungens hjärta och så lät kungen folket komma tillbaks. Det är ungefär som nu. Välkommen tillbaks till kyrkan, Kristi kropp. Välkommen tillbaka och fira gudstjänst och missionera och gå ut på stan. Visst, det kommer vara lite restriktioner fortfarande så där liksom. Absolut. Så det är precis som det var, ni vet, i Israel var ju helt förött. Det var ju ruiner. Det låg ju ruiner. Det var ju inte så liksom att de kom tillbaka till Israel och det såg ut som på kung Salomos tid med ett strålande tempel och massvisa folk och odlingar i ordning och alla i ordning, utan tvärtom. Det var ju liksom ett land i ruiner, så när de kom dit det var ruiner. Jerusalem var en stad i ruiner. Templet var bara en hög med sten. Grus. Och ändå hade kungen sagt nu, välkommen tillbaks. Nu kan ni komma tillbaka. Det är inte som vanligt, nej. Men nu är det grönt ljus. Vad var det som hände? Jo, det som hände var, hör och häpna, det blev inte full kyrka direkt. Nej, det kom tillbaka en minoritet. Några tusen kommer tillbaka. Majoriteten valde att stanna kvar i Babel. Det var ganska bekvämt i Babel. Stor platt-tv. Mercedes. Nej, de hade väl inte det. Men ni vet, de hade funnit sig till rätta i världen. Ganska rejält. Det var ganska bekvämt där ute i världen. Men en minoritet leds av den helige ande. Och de kommer tillbaks. Och de är liksom, vi är på rätt plats. Vi har en vision från Gud. Men det ligger i ruiner. Vad händer då? Jo, allting börjar bra. Allting börjar suveränt. Applåder. Och vi läser om det i Esra 3 från vers 1. Och vi är precis i den tiden som kommer att infalla på måndag kväll i det judiska året. Så vi är helt rätt i tiden här. Det står så här, Esra 3 från vers 1. När 7:e månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket som en enda man i Jerusalem. Jeshua, Josadaks son, och hans bröder, prästerna och Zerubabel, Shealtiels son, och dennes bröder började bygga Israels Guds altare för att offra brännoffer där, så som det var föreskrivet i Gudsmannen Mose lag. De uppförde altaret på dess plats. Så, ni vet, i ruinerna, de börjar inte med murarna. De börjar inte med husen i Jerusalem. De börjar inte ens med tempelbyggnaden. Nej, de börjar med Misbiach på hebreiska, altaret. Mötesplats mellan människa och Gud. Hjärtat, centrum, insidan, längst in. Så att de kan börja fira gudstjänst igen. De börjar på insidan, med kärnan. Det är en hälsning till dig och mig. Vad ska vi börja nu? Vad ska vi börja nu när vi kommer tillbaka i ruinerna? Jo, vi ska börja med hjärtat. Vi ska börja med insidan. Vi ska börja med lovsången. Vi ska börja med tillbedjan. Vi ska börja med förkunnelsen. Vi ska börja med att samlas Guds folk. Vi ska börja med det som är vår grundkallelse. Älska Gud över allting. Och så älskar jag den här motivationen. Varför börjar de uppföra altaret på dess plats? Varför gjorde de så här? Man hade kunnat tänka sig att motivationen skulle vara de började för att de kände sig så fromma. De kände sig så heliga. De var så syndfria. De var så perfekta. De kände sig så starka. De kände sig så fridfulla. De tyckte allt var så underbart att komma tillbaka till ruinlandet. Det var därför de började med det. Men det är inte så det står, eller? Utan det står så här. De uppförde, Esra 3:3, de uppförde altaret på dess plats. Varför? Eftersom de var rädda för folken där i länderna omkring. Det är en av de mest underbara motivationer jag någonsin sett. Är du med? Alltså din rädsla, din svaghet. Om du känner dig som en mygga jämfört med världen. Du känner hur ska Kristi kropp överhuvudtaget kunna göra någonting igen i Norge. När det är så få som sipprar in i Guds hus. Det är så mycket restriktioner. Det är så mycket som hindrar. Och vi kan inte leva vårt liv via en skärm. Alltså, hur ska det överhuvudtaget kunna hända någonting? Då säger jag, då är du perfekt läge. Du är precis där de var. De var ännu värre. De var livrädda för folket utanför. De var knappt gå ut genom dörren. Och ändå skulle de liksom vara där och om igen inta landet. Det är ett slags mardrömsläge psykologiskt. Men mina vänner, lyssna. De använde sin svaghet på rätt sätt. De använde sin svaghet, sin litenhet. Till och med att de syndade varje dag behövde Jesu förlåtelse. De använde det på rätt sätt. De lät det driva sig själva att klistra sig vid Guds altare. Så frågan är inte om vi har svaghet, om vi har nöd, om vi tycker vi är lite få eller om det är massa restriktioner och det är ruinland och vad det nu än är för någonting. Frågan är bara, hur ska vi använda det? Hur ska vi använda det? Det finns ju ett bibelord jag säkert har läst här innan som jag själv är oerhört förtjust i. Jag och min fru, min kone. Ser ni kone? Vi har inte varit gifta så länge, men 31 år, så en liten stund. Ni kan tänka er min stackars kone, hon har stått ut med mig i 31 år. Men jag är väldigt stolt och glad, jag vet att jag har bidragit till hennes helgelse i hög mått. Hon är mycket mer lik Jesus nu än när hon mötte mig. Med allt hon har varit tvungen att stå ut med mig, vet ni. Och förlåta mig gång på gång, så jag har ju verkligen, verkligen varit en god frukt för min fru. Det är väl uppmuntrande, är inte det? Fantastiskt tycker jag. Femte Mosebok 23:5. Det här fick jag och min fru en kväll när vi hade kommit, när det kommit in en sån här kraftig attack. Attacker får vi varje dag. Det är något naturligt när man jobbar i mitt gebit. Inte frågan om man ska komma en attack per dag. Frågan är var ska den komma ifrån? En eller flera. Let's have it liksom. Men det här var en stark attack. En man som var väldigt arg på mig. Och han lyckades faktiskt ta ganska stor plats på internet. Han tyckte inte så mycket om att jag... Några visioner jag hade, tror jag. I vilken fall. Och den här attacken tog. Alltså, ni vet, pilen där. Så, ni vet hur det är. Du har varit med om det här. En pil kom. Liksom, så bara. Du känner, okej, det här tar liksom. Men så kom det här bibelordet. Vi satt båda två, jag och min fru, och jag satt och grät vid köksbordet. Och så kom den här femte Mosebok 23:5. På tal om att använda svaghet så står det så här. Men Herren din Gud ville inte lyssna på Biliam. Säger ni Biliam på norska? Biliam, vet ni, han var proffssiare. Kraftfullt demoniskt uppladdad kan man tänka sig. Och han var typ kanske den starkaste personen i demonisk kraft i hela världen. Så det är ingen trevlig typ. Och nu var det några kungar som hatade Israel, som lejde honom att förbanna Israel. Så han kliver upp på en bergstopp och han ska förbanna Israel. Och så ska han börja förbanna. Men den helige ande bara tar över. För att det är bara Herren som är allsmäktig. Djävulen är ju bara en dålig förlorare. Så om Gud bara kommer in, då ni vet, där Jesus går in, där går demonerna ut. Så plötsligt står Biljan där i smörjelsen och börjar profetera. Han skulle förbanna och kungarna bara sa, yes, kom igen nu. Och så börjar han välsigna Israel. Och han börjar profetera över Israel. Och han ser Jesus. Jag ser en stjärna, en kockav som kommer. Han blir liksom en av de kanske andra personen som ser Jesus och tydligt talar ut det, en profetia om Jesus i hela Bibeln. Det blir naturligtvis, kungarna blir ju otroligt arga på honom. De kör ju upp honom på bergstopp för bergstopp. De försöker gör om det. Men det blir bara mer och mer välsignelser och profetior om Israel. Och att Israel är Guds egendomsfolk för evigt. Och att Messias kommer ur Israel. Så att det där blev ett misslyckat projekt. Och då har vi 5 Mosebok 23:5. Men Herren din Gud ville inte lyssna på Biljam. Lyssna. Utan Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. För Herren din Gud älskade dig. Herren kan, mina vänner, förvandla förbannelse till välsignelse. Och jag och min fru, vi har tagit för vana nu. Att kommer en förbannelse, då ber vi om en välsignelse. Kommer en pil, så bara säger vi, okej, Gud, det här svider. Men tack Gud, nu tror vi på en ännu större välsignelse. Och det funkar. Det är alltså en andlig princip. Jag lovar dig som fungerar. Varför? För att Jesus, han tog ju på sig vår förbannelse på korset. Det står ju det i skriften. Förbannad är var en som hängs upp på trä. Han blev en förbannelse för vår skull. För han sög in all din synd, all din förbannelse i sin kropp. Men han var inte syndfri. Han är Guds rena lamm. Och därför förvandlades på korset förbannelsen till välsignelse. Synd blir förlåtelse. Är du tacksam för det? Det är ju nästan halleluja, eller hur? På gränsen. Så att när du drabbas av en förbannelse, eller nu pandemins förbannelse och restriktionernas förbannelse och begränsningarnas förbannelse och förbannelsen över att liksom vi är på väg tillbaka men vi vet inte riktigt vad som gäller. Vad kommer det vara för restriktioner om en vecka? Förbannelsen över att jättemånga människor har blivit otroligt bekväma hemma. Kristna liksom bara struntar, ni vet, för att man bara tappar sugen efterhand. Låt oss be att Herren vänder det till en mäktig och fet välsignelse. Det var det de gjorde. Det var det de gjorde i Esra bok. När de, jag läser det igen, Esra 3:3. De uppförde altaret på dess plats, Esra 3:3. Varför? Eftersom de var rädda för folken där i länderna runt omkring. På altaret offrar de brännoffer åt Herren morgonens och kvällens brännoffer. Och så i vers 6 får vi läsa. Vilken dag var det de började offra? Jo, det står i vers 6. Den första dagen i sjunde månaden började de offra brännoffer åt Herren, trots att grunden till Herrens tempel ännu inte var lagd. Det var så de firade basunklangens dag. Det var så basunen fick ljuda i deras liv att de började offra igen. Och så blir det ännu mer glädje när de går vidare och lägger grunden till Herrens tempel. Vi läser i Esra 3:10. När byggnadsarbetarna la grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsgrud med trumpeter. Leviterna, Asafs söner, hade cymbaler och tillsammans prisade de Herren efter den ordning som Israels kung David hade gett. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god. Evig hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagd till Herrens hus. Och mina vänner, vilken kraft det finns i lovprisning. Eller hur? Jag menar, vi har varit utestängda från att kunna vara i Guds hus så länge. Men en förbannelse som blir till välsignelse, tror jag, det är att det här kan blåsa ut likgiltigheten ur våra liv. I alla fall, jag var sån här innan, liksom att, ja, vadå lovsång? Jag menar, inte bara, absolut inte. Men det fanns en sida av mig som var liksom, ja, vi sjunger lovsång, bra, vi kommer till Guds hus, vi sjunger lovsång, ja, så bra. Det är skönt med lovsång, man känner, ni vet, lovsång plöjer väg i andevärlden, liksom plöjer en väg, Herren tronar på Israels lovsång. Och man är där, och man liksom smörjelsen kommer, och man går omkring, ja, men bara bra att vi sjunger lovsång. Ni vet, lite sådär halvlikgiltigt, lite sådär, ja, inte riktigt tacksam för det. Nu. Ni vet, Sebastian berättade för ett par månader sedan, Staxet. Han kom in i Uppsala där. Och de sjöng lovsång inne, jag tror han var inne på Livets ord. Och det var första gången på över ett år som han var på ett ställe där de sjöng lovsång. Live, IRL. Vilket är en viss skillnad jämfört med dessa skärmar. Inget fel på skärmar, men ni förstår vad jag menar, eller hur? Han bara föll ihop på golvet och började skaka av gråt. Så otroligt berörd av Guds ande och så otroligt tacksam över vi får lovsjunga i Guds hus. Vilken kraft det är i det. Så att ett ord jag har fått, som jag fick på flyget på väg hit, mest till mig, kanske till någon till, Uppenbarelseboken 2. Jesus talar till församlingen till Efesos på tal om likgiltighet. På tal om vilken möjlighet vi har nu att låta den heliga ande blåsa bort likgiltigheten. Wow! Ny tacksamhet där vi går framåt efter denna lockdown. Ni vet David Wilkerson. Han är ju nu hemma hos Herren. David Wilkerson, känner till honom? Han fick ju en han fick mycket från Herren, men han fick någonting som heter synen. Det är en stark faktiskt profetisk bok. Vet ni det, att han var pastor i den församling i hela världen som var närmast World Trade Center? Vet ni vad han gjorde? 40 dagar innan flygplanen flög in i höghusen, 40 dagar innan 911, så fick han en maning från den heliga ande att vi ska lägga ner allt och bara be och fasta. Så han gick ut i sin församling och sa, jag vet inte vad som kommer hända, men jag vet att någonting är på väg att hända. Vi behöver vara beredda. Och jag känner, wow, det smörjer sig det här. Vi behöver vara beredda. Någonting stort är på väg att hända. Det kan vara både negativt och det kan vara liksom det här, men någonting är på väg att hända. Liksom. Jag känner, det smörjer sig det här. Vi behöver vara beredda. Vi behöver vara beredda. Vi behöver vara beredda i anden, för det börjar alltid i anden. Det börjar alltid vid altaret. Det är där vi måste börja. Då funkar det andra också. Men har vi inte det i anden, då har vi det ingen annanstans heller. Vi måste vara beredda. Så hela församlingen, de bara, smörjelsen kom i hela församlingen, de la ner allt. I 40 dagar så bad de, fastade, sökte Herren. Och sen när flygplanen flög in, nu vet, de var beredda. De visste inte vad, men att. Så de var ju nästan omedelbart ute och började betjäna människor. De var beredda. Och David Wilkerson, han kom ju till Sverige. Och det här var ju, kan det varit, alltså åren glider ihop för mig, vad kan det ha varit, 15 år sedan. Och så kommer han till Sverige. Vi ska fika strax också. Vi inte tappa fikat. Är ni vakna? Ja, det är bra. Vi ska fika snart, jag lovar. Nej, men så kom han till Sverige. Och så fick han ett ord. Han predikar första kvällen och det var säkert bra. Men så kom han upp på hotellrummet och så hade han tänkt predika samma tema dagen efter. Det var, jag tror han var i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Men så bara uppe på hotellrummet. Han fick ett ord till svensk kristenhet. Ett ord. Och sen predikade han, gjorde en predikan över det såklart. Men det var framförallt det ordet. Och ordet han fick, och han bar fram det, ni vet, precis det här med kärlek, med medkänsla, med ödmjukhet. Han var ju sån, med extremt levande Jesusmänniska. Men ordet han fick var apathy. Apati. Och det ordet spred sig som en chockvåg i hela kristenheten. Ni vet, när Herrens ande är bakom någonting, då får det kraft. Så han får ett ord och det spred sig som en löpeld i kristenheten i Sverige. Så jag stod med pingstpastorn Urban Ringbäck och några flera. Vi hade någon konferens nere i Göteborg någon dag senare. Kyrkan var fylld av folk och vi bara sökte Herren och bara ransakade oss inför ordet apati. Apati. Uppenbarelseboken 2, vers 1. Jesus ger en mängd brev till 7 församlingar och han börjar med Johannes egen församling. Efesos var ju den ort där, det är förmodligen aposteln Johannes som får uppenbarelseboken, och Efesos var ju den ort där han själv var förmodligen ledande präst, pastor, vad ni kallar det för. Och då kommer det här. Skriv till ängeln för församlingen i Efesos. Uppenbarelseboken 2:1. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Han som vandrar bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det. Du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Så Jesus börjar med att visa sig själv, att han är levande, han är aktiv, han är i kontroll. Krateo på grekiska, det är presens, allting som betyder pågående aktivitet. Alltså någonting man gör, krateo, han håller. Och så används det grekiska ordet peripatevo, som är presens, betyder går omkring. Det betyder att han är ständigt uppdaterad. Jag vet inte om du är sur på din telefon ibland. Har ni såna här i Norge? Smartphones, ja. Och ni vet, om ni tycker det är jobbigt ibland om man inte kan uppdatera. Det är segt. Det gillar vi inte, eller hur? Nej. Jesus, han har aldrig problem med uppdateringen. Peripatevo på grekiska. Han går omkring. Så han är i kontroll, krateon håller. Han går omkring. Och så börjar han med beröm. Han börjar med positivt. Han är som en bra hockeytränare. Så han börjar liksom, det där är bra, det där är bra. Och framförallt talar han om hjärtat. Det är ju aldrig statistiken Gud bryr sig om. Den fixar han själv. Utan han bryr sig om hjärtat, troheten. Så han börjar där med att liksom tumma upp. Mycket som är bra. Men så kommer det. 4. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Det här gäller mest mig. Men kanske någon mer här. Alltså. Jag talar inte först och främst om vad hemskt att vi har övergett vår första kärlek. Utan det jag framförallt tror Herren vill lyfta fram är. Här har vi en förbannelse som kan bli en välsignelse. Att vi har varit igenom pandemin och de här stängda dörrarna. Inte fått gå i kyrkan och inte träffa Kristi kropp på samma sätt. Och inte haft samma frihet. Allt vad det nu är för någonting. Mina vänner, vilken möjlighet vi har nu. Att om igen ta emot den första kärleken. Men bara när jag står här och får sjunga lovsånger, på lovsånger som jag gör nu, som jag får vara med och göra ett par gånger i Sverige också på lite olika ställen. Ni vet, som predikant gör man ju mycket online nu för tiden. Det har ju varit så under ett år. Alltså det, jag lovar, alltså det är jättebra och det sprids jättemycket och halleluja. Så det finns mycket som är bra. Men jag får säga också att det är också lite avslaget. Jag glömmer, jag gjorde Europakonferensen till exempel. Jag kom upp dit, jättefina bröder, jättebra produktionsteam, jättebra filmteam. Vi går iväg till jättefin kyrka och står utanför i naturen. Och jag predikar, ni vet, om man är på gång i Europakonferensen. Och så liksom, amen. Amen. Det är Europakonferensen här liksom. Det kommer sändas en månad senare. Och ni vet, man har ändå liksom tömt sig en del, va? Så här, amen. Ja, och så blev det tyst. Och de var jättefina. Det var inget fel på kamerateam. Jag känner dem. Det är bröder. Det är jättefina bröder, va? Men de var ju tvungna att fixa med tekniken, vet ni. Det är klart. De måste fixa. Så blir jag helt tyst och de håller på och surrar och fixar. Och sen tittar de upp på mig och de gör ett jättebra jobb. Så de gör inget fel. Så tittar de på mig. Ja, tack så mycket. Bra, säger de. Och sen dags att åka hem. Är ni med? Så att, jag menar, vid ett par tillfällen har jag varit på konferenser där liksom IRL, det har börjat komma lite nu liksom. Men varje gång nu som man får lova Herren, så är det bara, det är något nytt. Det är något gammalt men något nytt. Vilken möjlighet, mina vänner, att om igen ta emot och stiga in i det viktigaste av allt viktigt, nämligen den första kärleken. Nu behöver vi en liten fikapaus.